Jag välkomnar här och nu min gäst för idag, som jag faktiskt just idag titulerar, cyklisten Christer Holmlund. Hej!
Hej och tack för att jag fick komma hit.
Vad roligt att du kom. Cyklisten, men någon kanske tänker också Finlandssvenska lärarförbunds ordföranden Christer Holmlund är det som har kommit hit till studion i Ekenäs. Har du kommit med cykel ända från Esbo?
Nej, inte idag, men jag tror att om vi ska ha haft sändningen senare så tror jag att jag ska ha satt mig på cykel. Men jag har liksom ett veckoslut med 415 kilometer bakom, men det känns rätt bra i alla fall idag.
Okej, ja. Jag tyckte att du kom ganska sådär vigulant, som man säger, in här i studion. Inga stuva ben.
No, ibland är det så att tjene bedrar. Alltså visst känner man av att man har cyklat, man har suttit på cykel kanske 20 timmar det här veckoslutet. Men det känns rätt bra och taggad att tänka framåt. Och en positiv inställning till en med lite krämpor, så tror jag att det är bra.
Det måste man ju ha faktiskt. Men hör du, det skulle ju inte vara någon stor match för dig faktiskt att cykla från Esbo till Ekenäs, 100 kilometer så där knappt, om du har 400 och plus bakom dig det här veckoslutet. Det är mycket.
Ja, det är nog, alltså det är mycket, men alltså det är ju en målmedveten träning inför det. Jag skulle nog kanske inte rekommendera att man ska cykla 200 kilometer per dag så här, att tänka sig att nu sätter jag mig på cykeln. Så kanske då liksom den utrustning vi har, så även om jag är hemma från Hangö så har jag utcyklat med en jobb på. Ska jag cykla med en jobb på, kanske det ska vara värre.
Ja, det tror jag. Men jo, hör du, Christer, du har legat i hård träning inför ett välgörenhetscykellopp som ska gå till självaste Paris. Team Rynkeby-projektet, som någon kanske har hört om tidigare, som vi också strax ska berätta lite mer om. Men först alltså, är du bekväm med att jag titulerar dig cyklist idag?
Ja, det fungerar jättebra. Absolut, okay. Absolut. Ja.
Din cyklistbakgrund, alltså cykelbakgrund, hur mycket har du cyklat genom åren?
Om man nu börjar riktigt från början, då när jag var liten, så i Hangö så cyklar man ju alltid. Och det som var det bra med Hangö, därför att det blåser ju alltid i Hangö.
Motvind.
Och motvind dessutom. Det är ingen skillnad vart man tar sig, så det är motvind. Så det här liksom konceptet med att alltid cykla i motvind, så det är inga problem. För det har man lärt sig från barnsbenen då. Mm. Men sen blev det en ganska lång paus i cyklingen från det att jag flyttade från Hangö. Och så blev det kanske, ja, säkert 20 år paus i cykling. Jag hade en cykel, men den var i förrådet. Och sen märkte jag mitt i allt att min kropp klarade kanske av de sakerna mer än när jag fyllde 40-45, eller det blev en ganska lång paus i att röra på sig.
Det vill säga vilka saker?
No, jag sa ju spela fotboll som yngre. Och så hade jag då liksom också då att spela fotboll så innebär att man springer. Men så märkte jag mitt i allt att mina ben liksom, det tog jättelänge för mina ben att återhämta sig från cykling. Så jag brukar säga att jag var ute på länk regelbundet en gång i året ungefär, men jag ville, sen blev barnen blev större och jag fick mera tid för mig själv, och jag märkte att min kondition hade blivit sämre. Och då tänkte jag, nu måste jag hitta cyklingen igen. Hela cyklingen blev den form av idrott jag hittade.
Ja, jag förstår också att du hade lite kompisar som pushade på, va?
Ja, alltså det finns två saker egentligen. Jag tänkte att jag bor i Esbo och jobbar i Böle. Och först tog det mig kanske 2 år att hitta rutten mellan Esbo och Böle, för jag tyckte att det var så invecklat då, men med alla möjliga applikationer som det finns på telefoner idag, så det är ganska lätt att hitta den där rutten sen, vilket visade sig när jag då hade funderat över det 2 år. Och en annan sak var det att jag hade en arbetskollega då jag jobbade på Granhultsskolan som hade från vana, Uffe Wiberg, numera bosatt i Hangö. Så han pratade om att han varje år cyklar åtminstone en gång till Hangö. Och så började jag fundera på det, att hur svårt kan det där vara då? Och ett år, nu här kanske för 5-6 år sedan, så satt jag med på cykeln i Esbo och tänkte jag Hangö som mål. Och jag klarade av det. Det var en ganska intressant historia, för jag var ju på det sättet väldigt noggrann med att det skulle vara långt och man skulle tanka energi alla ställen då. Så jag var ju mer mätt, för jag hade nästan helt ihjäl mig på vägen till Hangö.
Ja, du tog det så försiktigt.
Jag tog det så försiktigt, ja. Men jag klarade av det. Och efter det så hade jag utvecklats då. Och det är den ena delen av det hela. Plus det att jag började cykla till jobb.
Ja, men när du cyklar till jobbet, alltså från Esbo till Böle. Så alltså, hur går rutten ungefär då?
No, alltså jag bor, ja, vad ska jag säga, mellan Esbo centrum och Finna, mitt emellan ett ställe som heter Malmbacka. och det är mitt nära Espoo centralpark. Och så cyklar man igenom den då parken mot Helsingfors hela tiden, så att man får åka via Olars och Otnäs och Lövgrane och så in i Helsingfors centralpark. Och mitt i allt så dyker man upp där i Böle. Och det är ungefär 18 kilometer enkel väg, vilket gör då att det tar ungefär en 50-55 minuter, lite beroende på trafiken och hur man lyckas med de gröna.
Men finns det cykelvägar och cykelrutter hela vägen för dig?
Nå, rätt bra, och så strävar jag efter nog att hellre cyklar jag lite längre än att jag är mitt i trafiken. För de där cykelvägarna är nog bra att åtminstone Espoo och Helsingfors har utvecklat den här cyklingen eller cykelvägarna jättebra under de senaste åren. Så det finns cykelvägar och de är vanligtvis i bra skick. Sen tycker jag nog att det här med säkerhet är väldigt viktigt. Att du, även om du skulle vilja trampa på allt vad det går, så måste du liksom anpassa hastigheten till hur många andra som är samtidigt i rörelse. Fotgängare, ja. Cyklister.
Ja, fotgängare, cyklister och sen i värsta fall då bilisterna. Men hur skulle du säga att det fungerar där ute i trafiken då, i kombination just med till exempel då bilar?
Jag tror att det är väldigt mycket fast i vilken inställning du själv har. Alltså både som bilist och cyklist så är jag felfri. Jag gör fel i trafiken som både och. Men jag gör inte avsiktligt fel. Och jag menar, om vi får en liksom tolerans i det då, att man accepterar att ingen är felfri i trafiken och inte irriteras över andras misstag eller att man upplever att någon gör någonting dåligt, så då blir det mycket bättre. Jag tackar varje gång någon stannar. Jag strävar efter att visa. Jag försöker följa alla trafikregler så gott det nu går. Och jag tror att med en positiv inställning till det cyklande, och då räkna med att det är inte så stor skillnad om du är 2 minuter senare eller 2 minuter tidigare på jobb. Så det har inte någon betydelse för mig.
Jag tycker att det där är en faktiskt bra inställning, för man har ju lite den känslan att kör du bil så är du irriterad på cyklisterna. Mm. Och är du cyklist så är du irriterad på bilisterna igen. Mm. Vi har lite den inställningen att vi har lite svårt att tolerera allihop.
Ja, och där är ju viktigt att, och där är det positiva att jag har erfarenhet av båda. Mm. Så jag vet ibland, så fast jag försöker se efter hur noggrant som helst, så ser jag inte alltid alla cyklister. Vilket gör att jag som cyklist också är lite försiktig.
Ja.
Att man måste förlåta det där att även om man har rätt, så betyder det inte att man liksom kan oaktsamt åka omkring i trafiken. Och det här tror jag att det är viktigt för alla att tänka efter. Så har vi den där samarbete med de som går egentligen. Så vad ska jag säga, funderar ofta att ska jag ringa eller ska jag inte ringa? Eller väljer jag liksom en bakifrån och så får jag förbi. För ringer jag så också när jag går, så börjar jag fundera, vart ska jag ta vägen? Och det bästa är ju att bara fortsätta i samma linje som man har varit tidigare.
Just det, att inte folk börjar hoppa
åt sidan. Det här är liksom, det är ju ett samspel. Och där gäller det att anpassa farten till det att du hinner stanna det, även om någon skulle liksom röra på sig åt fel håll.
Så fast man då inte sitter i bil, så ska man också på cykeln tänka att inte för hård fart helt enkelt.
Nej, alltså du måste hänga med. Du måste kunna stanna även om du har rätt att köra.
Ja. Jag tror ju att det är många kanske nog i Helsingforsregionen som gärna skulle ta cykeln men drar sig lite för att fungerar det? Är det säkert och tryggt? Hur blir det om jag hamnar ut mitt i värsta biltrafiken och så vidare? Vad skulle du säga nu som har i alla fall lite erfarenhet av det här? Känns det okej? Okay?
Alltså det känns
är det
nog
roligt?
Ja, roligt är det ju. Jag har nog inte förstås då, om det regnar och man har beslutat att man ska cykla, då är det ju alltid så cool. Nej. Men då måste man ju tänka fram. Men nu är det ju, alltså det finns, som jag sa här tidigare, så finns väldigt bra cykelvägar. Sen är det ju det att det finns trafikljus. Och det är bara att följa dem. Ibland kan det kännas irriterande att stå i ett trafikljus som det är länge rätt. Men det är bara att stå och vänta, då vet du. Sen är det tryggt att föra över då när det är grönt.
Ja.
Även om man ska vara försiktig då.
Vad har du för skyddsutrustning?
Nej, jag har nog ingen annan skyddsutrustning än den där hjälmen. Alltså det är nu hjälmen som är min skyddsutrustning. Att den har jag på. Och den, jag menar, hjälmen har blivit för mig en del av cyklande. Okej, i Hangö kanske det inte riktigt fungerar av det, av den. Jag vet inte varför att jag har hjälm där. Men i övrigt när jag cyklar alla andra stans så har jag den där hjälmen på.
Men jag tänker kortbyxor, t-skjortan när det har varit 30 grader här emellanåt.
Ja,
det kanske är inte så bra, va?
Eller? Jag menar att, nej, men man måste ju lita på det att det inte händer någonting.
Okay.
Och, nej, det är bara så att du kan inte tänka sig cykla med sådana motorcyklits skyddsutrustning, så det fungerar.
Du hör lite hur jag
tänker. Ja, det fungerar. Och jag menar, det händer lyckligtvis väldigt, väldigt få gånger att menar, jag tror att jag cyklar om kulle en gång under den här, lite skrap så får man, så det är bara att putsa av sig och så får man analysera att hur gick det nu på det här och hur kan jag undvika det nästa gång.
Ja. Vad har du för cykel som du kör med?
Nu när jag cyklar så här liksom långlopp, så då har jag en sån där landsvägscykel. Men den är inte praktisk i stan. Så där har jag en sån här terrängcykel där jag har slet och däck. Och den där terrängcykeln är på det sättet bra att den har bra bromsar. Och den är lätt hanterlig. Jag tycker att det känns tryggt att cykla på den. Jag vet att den stannar och den är lätt att kontrollera och den tål både sand, grusvägar och den tål asfalt. Och så jag har en sån cykel som jag tycker att är anpassad för mig till det som jag använder till arbetsresor.
Ja. Nå, Krister Holmlund, du som nu har en hel del cykelerfarenheter och cyklingserfarenheter vid det här laget, vad kräver cykling? Vad ska man tänka för det? Alltså, hur god kondis behöver man innan man sticker iväg på 20, 30, 40, 50 kilometers cykling?
Men jag tror ju att det är som med all idrott. Man måste börja försiktigt. Och liksom ta lite åt gången. Och sen det där att ta för stor tugga av kakan på en gång. För då blir det, den kan vara god, men det är svårt att svälja. Att man måste liksom anpassa det. Att man börjar lite. Att vi diskuterar här i den här gruppen nu med Team Ryckeby. God morgon. Att när vi har en träningstur som är 50 kilometer, så behöver vi fundera att är det alls vits att byta om och klä sig liksom färdigt, för det är ju ingen sträcka. Medan däremot för en del kan man börja då med 5 kilometer, 10 kilometer. Och sen gäller det ju att vänja baken också vid det, att sitta på den där sadeln, att man har en bekväm sadel.
För det är just
att,
det.
Ja. Som du ser så sitter jag ganska så här tryckt idag ännu.
Du gör det. Jo, det är ju just det som man tänker, det där sadelgrejen. Och sen benen förstås, men inte vilar ju övre kroppen heller när man cyklar.
Nej. Och sen med benen, alltså med cykling överlag, så det som jag har lärt mig under de här åren, alltså nu har jag ju bara varit sån här hobbycyklist och jag är fortfarande hobbycyklist. Nu ska vi komma ihåg att det är oftast det att man, vad ska jag säga, cyklar med för tung växel. Och det är det som samlar mjölksyra. Och det är det som gör att du blir så trött i benen. Vi pratar om cykeltermer, pratar om kadens, och det betyder det liksom att ju snabbare man trampar med lägre växel så att det känns lättare, så då blir ditt benen alls lika trötta.
Så det är inte alls fusk att gå ner lite?
Jo, nej. Liksom att det är att man tror att, man, att det, är liksom det mest effektiva att cykla är det, att så tungt som möjligt.
Det är ju
dötungt. Så det ska man inte göra. Och det har jag lärt mig, vilket gör att, och det är kanske en av grunderna att du måste acceptera det för att klara av att cykla långt. För annars cyklar du, dina ben blir allt för trötta.
Ja. No, men cykling här i vårt land är nu, hur tränar man vintertid? Tränar du överhuvudtaget cykling vintertid också?
No, jag cyklar nog, strävar nog efter att alla månader ska jag cykla till jobb. Men då har jag nog, till skillnad från den tiden när jag var liten, så nu har jag skaffat liksom däck med dubbar.
Ja.
Och när jag nu inte måste cykla, alltså cykling ska jag bygga på, jag menar all fritidsintresse ska vi bygga på någon typ av frivillighet. Att man ska känna att det är roligt att köra. Så jag cyklar nog betydligt mindre på vintern. Och då liksom, det skapar också en hunger till våren att oj vad det blir fint för igen. Och oj vad roligt det ska bli att föra ut och cykla sen när den kommer. Så då måste man hitta på något annat.
Jag tänker på spinning till exempel.
Ja, alltså. Jag hamnar på spinning nu tack vare det här projektet, så jag tror att det här spinning blir nog inte min grej date, men den har lärt mig cykla. Men i en sån där, vad ska jag säga, tropisk sal där man sitter på en cykel eller står på en cykel och kommer ingenstans, så jag vet inte riktigt. Men
Det var kanske, inte så du tänkte.
Nej, det var cykling, alltså, nej, det är inte cykling för mig. Nej.
Och den som säger det är alltså min gäst här idag, Christer Holmlund, som sådär till vardags jobbar som Finlandssvenska lärarförbundsordförande, men nu då är som han kallar för hobbycyklist. Och det tycker jag nog är lite intressant i och med, Christer, att du står inför 1200 kilometers cykling här alldeles snart. Och det här är ett välgörenhetslopp då som ska gå från Travemünde till Paris med start i slutet av juni här från Finland. Team Rynkeby, god morgon. Mm. Men vad är det här Team Rynkeby nu för någonting?
Team Rynkeby är ett välgörenhetsprojekt egentligen som startar från Danmark. Egentligen tankarna redan hänför sig långt bak i tiden till 2001 då en arbetstagare på Rynkeby Foods, tror jag att det hette på den tiden, var i kontakt, det var under en julfest med hans förman då, och de diskuterade att, eller han hade tänkt då tidigare att han borde göra något åt sin hälsa, och så presenterade han den då åt sin förman och han sa att jo, det låter som en bra idé, men jag vill komma med. Och då förde de den här tanken till Rynkebys organisationsledning då, frågan om de skulle kunna sponsorera juice för den här resan då. Och det första året blev det ingenting, men följande år så blev det, alltså 2002 så blev det någonting. Målet med var det då att göra väl för sig själv och att de skulle få se när Tour de France åker i mål i Paris. Så det var liksom, det var nytta med nöje så att säga då, även på den tiden. Och de skaffade även, och sen hittade de andra sponsorer. Och när de kom tillbaka från Paris så hade de 38 000 danska kronor över. Och då funderade de att vad ska de göra med det? Och då så donerade de pengarna till barncanceravdelningen på Odense universitetssjukhus. Och det här gav mer smak för dem, vilket ledde till att de tänkte att nej, men det här ska vi göra på nytt. Och därifrån har utvecklingen gått framåt och med stormsteg.
Ja, från Danmark och från relativt små summor till åtminstone hela Norden nu,
ja.
Och till jättestora summor, eller hur?
Ja.
Hur har du kommit med i just det här projektet då?
Alltså, det är på samma sätt som jag är med här idag, så hör man ju liksom om olika projekt. Så jag har bara läst om det liksom, antingen i tidningarna, så jag läst om det på YLE, så jag har sett några artiklar eftersom vi samtidigt förbinder oss att försöka sprida det här budskapet om att göra något gott för att samla in pengar till barn som är sjuka. Så det blir liksom en sån här växelverkan i det hela, att vi försöker bjuda ut kunskap mot det att vi får pengar. Så det är det handlar om då. Och så har jag säkert då, ja, när det börjar bli 2 år sen då. Men i fjol, jag hade redan tänkt då att det här skulle vara roligt att göra då när jag fyller 50. Men så var liksom arbetssituationen sådan i fjol var, så jag visste att det var omöjligt att söka med då. Därför att det var val av ordförande hos oss, och vi skulle ha kongress, och det var jättemycket jobb det här året då. Och så tänkte jag då att det blev att hänga kvar det där då. Så i fjol somras sen då så började jag liksom bekanta mig jättenoggrant. Var inne och kolla på Team Rynkebys hemsidor och för att kolla vad det är och hur ska man ansöka. Så la jag in ansökan och så kom jag med.
Mm. Och det här med Paris, som var då från början med hos danskarna, så det har liksom hängt kvar. Det är samma rutt varje år.
Rutten varierar. Alltså vi är ju då, alltså vi är ju över 2000 cyklister från alla nordiska länder och vad heter det, och då ett lag från Tyskland som är nytt för i år. Och då cyklar vi olika rutter genom Europa, att även alla 7 lag, för det finns 7 lag med från Finland, hela 7 olika team med från Finland med cyklar. Vi åker alla liksom från Helsingfors med båt till Travemünde. Och där så skiljs vi åt helt enkelt.
Mm-hmm.
Och sen så cyklar vi olika rutter genom Tyskland, Belgien och så i Frankrike. Och sen på sista dagen så sammanstrålar alla, och det är ju då den här, vi brukar kalla den här liksom färden en belöningsresa för oss, för att allt det vi har gjort, vi har liksom jobbat hårt för att samla pengar, marknadsföra projektet, och nu sen då belönas vi med det att vi får cykla till Paris.
Ja, att ni får cykla 1200 kilometer. Mm. Får man säga. Ja. Det är nog en ganska lång sträcka. Alltså, hur lång tid räknar ni med att det tar från Travemünde till Paris?
Ja, det är ju kanske den här tiden som är den här utmaningen eftersom vi har 7 dagar på oss. Och det gäller ju att cykla nästan 200 kilometer per dag. Då. Men Tyskland var ganska flakt, så då cyklar vi lite mera. Och sen mot slutet så minskar liksom dagsetapperna sen. Då. Men nej, kanske jag var orolig över det här cyklandet ända fram till, ja, kanske för igår så att säga. Men, aha, men, okay. Men alltså, vi har ju tränat målmedvetet, så det finns ett, på något sätt så de här teamerna så vet hur man ska träna mot det här målet. Sakta, försiktigt. Och det här är liksom inte någon sån här högpulsträning, utan det gäller liksom att orka länge.
Och alla ska vara med.
Ja. Det är ju det som är det är ju det som är idén med det hela.
Ja. Men det här Team Rynkeby, hela det projektet, det har ju faktiskt inbegrip i skolvärlden. Det är inte bara det här loppet nu till Paris, utan det har ju skett allt möjligt. Också här i Nyland, ute i skolorna, som har samlat pengar för samma fina ändamål.
Ja.
Eller hur?
Ja, och det handlar ju om det då att det finns två olika sätt. Då att vi har ju våra tröjor, där vi har sponsorer. De har då betalat för att ha det. Och de pengarna går till välgörenhet. Men så en del av det här då skolloppet. Och vi har också dagisarna med i att samla pengar. Och det är nu, man springer då, och det är förstås när det är i skolvärlden så bygger det på frivilligheter, för vår grundskola är ju gratis. Så det är ju någon tvång, det är inget tvång att betala någonting. Utan vi har försökt marknadsföra det skolloppet med att vi kommer med, man rör på sig en dag. Och vill man betala in då till då Amosätie, som är den stiftelse som organiserar de här pengarna. Det handlar om cancerforskning. Så då betalar man in, och då kommer man ut i skolan och kommer i kontakt med liksom skolvärlden. Och samtidigt kommer i kontakt med barn som är ganska liksom, det är på sätt och vis lite utmanande att prata om svåra saker. Därför att det handlar ju om barn som drabbas av cancer. Att i Finland så drabbas ungefär 150 barn av cancer varje år. Men det som är det tur i dagens läge, att tack vare forskning, tack vare bättre vård, så i dagens läge så är ju liksom 80% tillfrisknar.
Mm. Och det är inga småsummor som har kommit in, dels då utifrån skolorna, men framförallt det här Parisloppet. Det var ju miljoner som kom in.
Alltså Finland hade nu, jag tror, 840 000 lite drygt i fjol, vilket det har ökat varje år, så det blir ju ganska bra. Och sen var vi ju uppe, tror jag, liksom i hela Norden, hela projektet, 9,4 miljoner skulle jag påstå, däromkring. Vilket gör att det samlas ju nog för välgörenhet. Och i alla länder så går det här då till olika barncancerforskning eller barncancer. I Finland så har vi ju då två egentligen organisationer dit pengarna går. Den ena är Sylva, vars uppgift är mer att stötta både barn och föräldrar i den här själva processen. Både då man har fått den här cancerdiagnosen och att föräldrarna kan vara nära sina barn, bo gratis och få det uppehälle liksom klart. Plus det att glädjande nog, som jag sa tidigare, så tillfrisknar väldigt många, men det lägger ändå en liten trauma, och det kan ta många år att komma ur det. Och då är det bra att vi samlar in pengar så att även den biten kan liksom finansieras på något sätt. Och den andra biten handlar om den här Amo-stiftelsen, som är rena pengar till cancerforskning.
Mm. Idag är du ju då fackboss, men du är ju lärare i grunden, också pappa. Har du någon gång jobbat i en skola där någon av eleverna med familj har drabbats av det här fruktansvärda budet?
Ja, tyvärr. Tyvärr är det ju så att jag jobbar nästan hela mitt yrkesverksamma liv i en så pass stor skola att det kommer emot. Och då är det ju liksom att göra det yttersta. Att jag både jobbar som lärare och som rektor när det här inträffar. Och det är ju liksom, ja, det är nog svåra, det är svåra möten, det är svåra träffar. Men jag tycker att vi strävar nu från skolans sidan att göra det bästa man kan göra åt situationen och försöka stödja familjen. Och kanske det är inte själva lärande som är det viktigaste i det skedet, utan det är att stödja och att försöka lyssna in och tillsammans komma fram till att sen när man när liksom barnet är moget igen för att ta emot kunskap, så då kommer vi in igen. Men det är nog kanske det här störande skedet att visa att vi finns med där som skola och som organisation vid sidan av det här och stötta så gott man kan.
Mm. Och så kan jag tänka mig också att det handlar också om att från skolans sida stödja skolkompisarna, de som funderar.
Absolut, absolut. Och då är det ju det sätts väldigt mycket, ska jag säga, ansvar på den klassläraren. Och även då när jag jobbade i Grankulla så hade vi ganska bra, eller vi hade bra elevvårdspersonal som kunde komma in och diskutera med de här barnen. Och jag tror att det är otroligt viktigt att den här stödfunktionen också finns och en beredskap på skolan när det inträffar. Och även under det här skolloppet nu idag så har jag varit i skolor där det finns någon av eleverna som har drabbats av cancer. Och då rör det ju extra mera och extra noggrant. För jag har också varit in där och berättat om själva verksamheten. Antingen alene eller tillsammans med någon annan. Och då gäller det ju att också kommunicera väldigt noga med lärarna. Hur mycket ska vi berätta om själva sjukdomen och hur mycket ska vi berätta om liksom verksamheten, så att det inte blir så att skolan får mera arbete efter att vi har varit där. Mm. Så det här gäller det nog att lyssna väldigt noga och fundera att vad ska vi berätta, hur ska vi säga, för att det är ett känsligt ämne.
Ja, men det måste man säga, Krista Holmlund, du gör en bra välgörenhet nu för dig själv. Mm. Cyklar som attan, ligger i hård träning och tänker cykla med till Paris här. Mm. När startar ni förresten?
28
juni, okej. Okay. Och sen också för de drabbade barnen. Tack för att du kom hit idag. Det var intressant att höra.
Nej, tack för att jag fick vara här. Det var
lycka till ute på vägarna i Europa. Tack ska du ha.